Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Total överkörning och pulverisering av Frölunda. Ett steg mot guldet är nu avklarat. Känner du dig överkörd av KAS avkastningshistorik och vill börja ta nya steg i rätt riktning? Kontakta då Vågen Försäkringsbyrå så hjälper vi dig. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
4-0, 5-2, 5-0, 6-1, 4-0 i matcher, 23 i målskillnad. Rögle gjorde potatismos och slarvsylta och äppelpuré och allt annat av de regerande mästarna Frölunda. Förnedringen var så total att Frölunda-tränaren Roger Rönnberg sa: det känns som att stå med brallorna nere vid knäna. Och jag skäms faktiskt. Rögle är i semifinal. Om man vinner med 4-0 mot regerande mästarna Linus Alin, Daniel Roth. Det är imponerande papper det.
Vilket intro. Helt mållös. Du skulle kunna jobba som filmpresentatör.
Faktiskt.
Ja, tack, tack. Tack så mycket.
Jag blir helt nervös nu vad man ska säga eftersom din inledning var så stark. Så nu är ju allting man säger helt beige här.
Jag bara väntar på att du ska säga sånt, ta rak backhand. Det lät som ett sånt klassiskt referat.
Men jag lät väl inte som en sån här reklamminglare?
Mm. Nej, bara skojar.
Ja, då tar vi om den.
Nej, det gör vi absolut inte. Ja, det finns mycket att snacka om. Jag och Linus har varit i Göteborg i 2 dygn och sitter här mosiga i pärorna. Så att vi har mycket med oss hem.
Ja, det var inte direkt det här scenariot man förväntar sig när vi poddade förra avsnittet att vi skulle sitta och summera en avgjord matchserie. Även om Rögle gick in i det här som favorit så trodde man ju verkligen att Frölunda skulle streta emot på ett helt annat sätt än vad de gjorde också. Det är ju en summering som bara kan leda fram till en sak, en pulverisering av Frölunda från Rögles sida som är både imponerande och oväntad, inte oväntat att Rögle vann den här matchen utan på sättet de gjorde det.
Inte ens han, vår poddmedlem som har näsan ute i Bjuv emellanåt, hade ju kunnat säga för en vecka sedan att jag tror Rögle vinner med sammanlagt 23. Sen så kommer Roger Rönnberg efter fjärde förlusten och sitta i 5 minuter och hylla Rögle.
Nej, inte han med näsan i Bjuv trodde på sån överlägsenhet. Det är ju fascinerande. Redan efter första matchen så kände jag att det här Frölunda, deras ambition får sjunka ganska rejält. Det får handla om de ska kunna göra ett mål överhuvudtaget. Det kändes ju som två helt olika planeter. Det var Saturnus mot Pluto.
Ja, det känner man ju väl till, styrkeförhållandet mellan Saturnus och Pluto.
Ja, men om man alltså efter match 1 så skrev och tänkte vi att nu kommer Frölunda att hitta på någonting. Det kommer att bli grisigare, det kommer att bli mer känslor, de kommer att göra allt för att vända trender. Rögle vann match 2 inför match 3 då i Göteborg. Så tänkte man att nu så kommer Frölunda kasta liksom allt de har på Rögle, liksom krama ut det sista ur hela truppen och vara helt desperata. För att få till någonting. Och Rögle vann den lika klart. Och sen var det avgjort. Och match 4 spelar ju egentligen Rögle till slut bara hem. Så då Frölunda har inte haft svar på någonting. Varken i liksom energinivå, fysisk spel, taktik. Inte minst passningsskicklighet som har varit en stor nyckel för Rögle. Sättet de har flyttat pucken i den här matchserien. Det har varit klasskillnad liksom på alla områden. Och jag är förvånad över att det har inte blivit... Vi pratar om att den här matchen kommer bli en klassiker, och det blev den ju på ett sätt. Men en klassiker på att det kunde bli roliga, jämna, fartfyllda matcher. Men det är ju bara ett lag som har bidragit med det positiva. Och det är ju Rögle. Så det är mycket som ändå förvånar med det här scenariot.
Men Linus, kände du så inför match 3 att nu kommer Frölunda kasta in rubbet? Jag tyckte nog redan efter första, det är lätt att säga efteråt nu, men det tyckte efter första att matchen, att den här serien var död. Rögle var så mycket bättre att det kändes som att det här har ju, Frölunda har ju ingenting att hämta här.
Nej, men det jag menar är att jag tänkte ändå att Frölunda skulle liksom visa någon tendens till att liksom kasta in allt de hade för att skapa en förändring och skaka liv i det. På något vis sen om de vann eller inte. Men ni förstår vad jag menar. Bara för att helt enkelt väcka sig själva i det här läget. Men det blir ju inte alls så. Då menar att man kan väcka sig själva genom att, ni vet, ta lite små fight och gruff. Sätta in liksom tacklingar för att väcka sitt eget lag. De här små signalerna. Som är så otroligt viktiga i ett slutspel, men de har inte förmått att skicka dem heller.
Ja, och ta större risker, tänker jag. Om man nu ändå ska förlora med stora siffror så kan man väl bara totalt blåsa framåt. Skitsamma om det blir 0-12 i röven. Om man ändå ska förlora med 0-5 eller 1-6 och bara tok gå på för att göra någonting.
Ja, men, ja, det är väl sällan något lag som ligger under med 2-0 tänker liksom att nej, där går det ju inte. Det får bli som det blir. Man hade ju förväntat sig det som är så att de skulle liksom kasta om allt de hade i tombolan. Kanske bara hitta på något helt nytt. De försökte väl spela på ett lite annat sätt när de väl kom hem. Men man hade väl förväntat sig att de skulle vara desperata, som det heter. Att liksom rycka i alla sladdar och försöka få Rögle ur balans. Eller liksom i alla fall liksom kasta fram det sista de hade. Men det kändes som att liksom... Det fanns ingenting kvar i tanken. De blev taktiskt utmanövrerade. Taktiskt och fysiskt och orkesmässigt utmanövrerade. Från början till slut.
Ja, och man kan ju vända på myntet också. Anledningen till att man trodde att det skulle bli någon förändring är också att det krävs mycket från Rögle att göra 4 perfekta, alltså snudd på perfekta prestationer på 5 dagar. Alltså det är inte det lättaste att komma ut och vara lika skarpa i match efter match. Och liksom hela tiden bara slå i taket gällande prestation. Många spelare har varit uppe på säsongsbästa höjder, de allra flesta faktiskt i de här matcherna. Det är också en anledning att man tänkte att kan Rögle hålla i den här höga nivån, att de skulle ta sig vidare efter 2 matcher. Jo, det tänkte man ju, och det räknar man nästan med efter vad som skillnad, men att det skulle fortsätta vara så stor diff mellan lagen hela vägen in i mål. Det är väl det som jag tänker också var förvånande. Eftersom helt enkelt det krävs mycket av ett lag att leverera på den nivån Rögle har gjort. När det har varit så tajt mellan matcherna.
Till det här vill jag också lägga, Daniel, som du har pratat om flera gånger. Hur många matcher har Rögle spelat på den senaste tiden under ett antal veckor? Kommer in i en kvartsfinalserie. Ringrostigt kanske. Nähä. Det var det inte alls. Det var bättre än någonsin. Bara den prestationen att efter en hel del vila, träning såklart, men vila från matcher, gå in och göra det här, gör ju det än mer imponerande.
Jo, men det handlar väl också om hur man har förberett sig. De kom ju å andra sidan duktigt fräscha till den matchen. 4 matcher på en månad tror jag det var. Frölunda spelade igår onsdag sin 7:e match på 10 dagar. Det syntes ju redan när serien började att Frölunda hade väl liksom 3 matcher i benen på 4 dagar kanske mot Djurgården. Det är synd att alltså du kan inte spela 7 matcher på 10 dagar. Det går inte. Det har vi också fått något slags kvitto på, att deras energi, den var tom liksom. Den tanken.
Så om vi summerar det här. Var det Rögle som var fruktansvärt brutalt bra? Eller var det Frölunda som var fruktansvärt brutalt dåligt?
En klassisk kombo kanske.
Jag tror också det. Alltså Frölunda fruktansvärt brutalt dåligt. Ja, jag vet, det är väl Det är väl att dra det till sin spets kanske.
Det gillar ju jag å andra sidan.
Jo, jag förstår. Och det är väl klart när man ser hur Frölunda agerar i egen zon och framförallt de här ytorna runt målet där Rögle har varit etta, tvåa och ibland även trea på puckarna, så är det ju ett spel som absolut inte håller i ett slutspel. Samtidigt så är Frölunda har en bra trupp ändå på papper och ska kunna leverera på en högre nivå trots förutsättningarna. Och mycket handlar ju också om coachmatchen som Rönnberg liksom erkände sig duktigt besegra dig på presskonferensen efter match 4. Rögle har taktiskt utmanövrerat Frölunda. Jag pratade med Daniel Saar, intervjuade honom efter match 4 också, och han sa ju det att han kunde inte komma på något friläge eller någon 2-mot-1 som Rögle hade släppt över 4 matcher. Och det säger ju allt. Alltså Frölunda har inte kommit till överhuvudtaget, oavsett hur mycket de har försökt.
Siffrorna är ju stora, men om man granskar de här matcherna så är det ju, som jag tror jag försökte skriva i någon krönika, det är ju inte så att Rögle åkt runt och dominerat hela matcherna och bränt liksom 5-6 friläge eller feta chanser per period. Det har ju varit långa stunder ganska liksom förhållandevis jämnt liksom, men spelar du upp alla de här 20 målen så kan man ju se vad mönstret är liksom. Det som jag skrev efter typ tredje matchen, att plöja upp eller rita upp en fåra i mitten av banan, så har ju Rögle vunnit matcherna där. Det är ju bara en massa skott och returer. Där har det ju varit enorm klassskillnad, men jag kan inte heller påstå att liksom, ja, det är klart att Frölunda har liksom gjort sig skyldiga till liksom grova markeringsmissar på vissa mål och så, men någonstans har de ju inte åkt runt och liksom totalt inte spelat överhuvudtaget, utan de har förlorat på liksom nyckelposter. Rögle ringa in deras liksom weak spots och stack liksom 20 dolkar där.
Jag skulle ändå vilja bara säga det en gång till. Rögle vinner alltså med 4-0, 5-2, 5-0, 6-1, 4-0 i matchserien. 23 i målskillnad, oavsett hur spelet har sett ut, om det har varit perioder, det har varit ganska jämnt. Och ni som lyssnar, ni kommer säkert att kunna tala om för mig hur fel jag har, men jag kan inte minnas så här bara i huvudet i alla fall att jag får fram någon matchserie under alla år jag har följt hockeyn där det har varit som förkrossande överlägsenhet av ett lag. Det här är en utskåpning av historiska mått, tror jag. Jag säger tror jag.
Ja, det skulle väl vara fel. Det skulle i så fall vara den scen Örebro håller på att göra mot Leksand som kan matcha.
Leksand, ja. Vi kan väl återkomma till det.
Vi återkommer till det.
Mästarna.
Ja, men, alltså.
Vi släpper Leksand. Det är faktiskt inget som vi poddar om här i Rögleland. Leksand, det tillhör Dalarna, så det är vi inte intresserade av.
Det ska vi återkomma till och ge en förklaring.
Luleå också.
Luleå, det är där uppe i norr någonstans. Det får norrländska socialdemokraten pyssla med. Det är inte heller någonting för Rögleland.
Jo, men det är klart att siffrorna är ju extremt. Det är ju en total mosning, det är det ju. Men man måste ju också bena upp det och titta liksom på matcherna. Det är inte så att Rögle har bränt jättemycket chanser. Alltså, känslan är ju som match vi satt igår nästan skrattade åt Alinus liksom i Skandinavium, att hur kan liksom Rögle leda den här matchen? Det var ju rätt typiskt liksom. De gör ju mål. Så fort det luktade mål så gjorde de mål. Det var ju ingen serie där man satt liksom och antecknade, oj 2-mot-1, oj friläge, oj tre fria skottlägen i slottet liksom. Det var ju inte så. Det var ju bara en enorm effektivitet. Alltså gjorde mål hela tiden när det behövdes. Liksom käftsmäll på käftsmäll. Mål i rätt läge. Nackskott hela tiden.
Och det är ju också kopplat till den bredden Rögle har visat upp. De har haft 4 kedjor som har tröttat ut ett redan slitet Frölunda i byte efter byte efter byte i de här 4 matcherna. Och det är det som är, har du en första kedja som du som motståndare vet att okej, plockar vi bort dem så har vi en rimlig och god chans att göra bra resultat och vinna. Det har varit matcher där Ryfors-kedjan med Everberg och Sar inte alls har varit den mest framstående enheten. Utan man har istället tittat på fjärde kedjan med Ferguson, Edström och Mattsson. Och det är ju det att Frölunda har aldrig fått vila, för det har hela tiden kommit in en kedja i form som har kuggat i varandra. Och jag menar, hur kul är det som motståndare, tror ni, om man precis har dödat ett boxplay och känner att nu är vi på gång, och sen så kommer Brady Fergusons kedja in och gasar och sätter maxpress. Alltså det är ju mentalt tränerande att möta ett sånt lag som har den maskinen som bara snurrar.
Ja, definitivt. Jag pratade med Cam, tog honom åt sidan i en text som för övrigt går ut i skrivande talande stund på hd.se där. Jag tror faktiskt inte det citatet kom med i texten. Han pratade om att deras strategi var liksom att Frölunda hela tiden ska de skapa någonting, så måste de ta sig förbi fem stycken motståndare. Och det har de ju verkligen levt upp till Rögle. Det menar när vi säger att de har inte satt många fötter fel. Frölunda har ju mött en grön eller vit mur hela tiden. Och det är ju någonstans där allting börjar, med att alla underordnar sig det kollektiva och spelar försvarsspel tillsammans. Det innebär att Frölunda har inte kommit någonstans. Och när man då sen har fått läge åt andra hållet, så har det turats om att göra mål. Mm. Det är mardrömmen att möta den typen av lag där alla spelar försvarsspel så 100% tillsammans, och där liksom leveransen framåt fördelas på i stort sett alla spelare i truppen. Det är svårt att möta sånt lag. Och sen höga krav på dig.
Ja, men precis. Och sen har du ju funnits också en försvarsmässig fysisk spets, kan man säga så. Jag säger så i alla fall. I form av då Moritz Seider, som stod ut allra mest i de första matcherna på det planet. Ni minns tackningen på Joel Lundqvist på hemmaplan. Och sen har även längs med vägen någonstans rampljuset i den kategorin börjat lysa starkare på Erlend Lesund. Och också på forwarden då Adam Edström, som jag tycker har fått sitt, om han har gått och väntat lite på någon slags definitivt genombrott, så har han ju fått i den här kvartsfinalserien. Han har ju varit snudd på bästa forward i både en och ett par matcher. Och dessutom börjat producera, vilket han ju har väntat på. Och vi satt i Skandinavien igår, Daniel, och sa till varandra, vi sa, kommer man uppfatta när man ser matcher live och inte på tv, att Frölunda-spelarna var så otroligt medvetna hela tiden om var framförallt Erlend Lesund befann sig på isen. De åkte runt och hade stenkoll på honom och ville göra allt för att undvika kontakt med honom.
Ja, det var ju... Jag har räknat till liksom 15 bandysvängar. Folk som inte fullföljde sin liksom tänkta aktion, utan släppte pucken och drog en lov åt höger och vänster för att slippa möta den Danmarksfärjan. Och Roger Rönnberg satt ju på presskonferensen efteråt och hyllade just Erlend Lesund och Adam Edström, och sa ju rakt ut att liksom, mina spelare har tyckt att det har varit jobbigt att möta dem. Liksom. Och det blev ju tydligt ju längre serien gick att det var ett köttberg att åka in i. Liksom.
Och det klaraste exempel på det är ju Moritz Seider. För vi skrev och pratade efter de två första matcherna att Frölunda gör allt för att ligga hårt på honom. De vill ta bort honom från den här matchen och liksom tackla bort honom, spela fysiskt och få honom ur balans. Sen syntes inte Seider lika mycket i det spelet i de två borta matcherna. Det beror ju inte på att Seider spelar mindre fysiskt själv. Det borde ju på att Frölunda-spelarna slutar köra på honom. De gjorde inte det i all samma utsträckning som de gjorde de två första. De tröttnar på det helt enkelt. Varför ska jag... Jag vill inte få en smäll av den killen igen, gissar jag att de tänker då. Och då, vad skickar det för interna signaler till ett lag? Både till Rögle och till Frölunda. Det är väl klart att det är så här, vi har gett upp signal internt i Frölunda att nej, den här Seider, vi pallar inte.
Jag har suttit här och lyssnat på era resonemang och får en hel del i huvudet som jag vill trycka ut här. Alltså... skulle det vara så, så är ju, alltså det är ju, ni pratar ju om en feg mentalitet. Det handlar ju inte bara om att man känner sig underlägset. Med attityd kan man komma oerhört långt. Vågar man inte gå in i fysiska närkamper med Moritz Seider, även om man har vetskapen, okej, okay, jag är underläge, eller mot Erlend Lesund, då är det som du säger, Linus, då har man gett upp. Då är det ju ganska veka spelare i Frölunda, tycker jag. Det är ena. Sen när jag lyssnar på era resonemang får jag också känslan av att även om det var tillspetsat så låter det mer som att Frölunda var fruktansvärt brutalt dåligt än att Rögle var fruktansvärt brutalt bra. För jag tycker ni andas mer av Luleå tråk hockey i Rögle än wow offensiv hockey i Rögle, medan Frölunda inte hade något egentligen av värde.
Nej, men det vet jag inte, men Frölunda gick, man får ju också se ingångsvärdena, Frölunda gick ju in i det här slutspelet efter en rakt igenom ganska svajig säsong. De har ju inte visat någon större liksom karaktär sen nyår. De har ju en liksom en dalande kurva sen dess. Och när man sen kommer till ett slutspel och möter ett lag som är så liksom programmerat och har precis alla spelare med sig på vagnen och alla spelare kanske är nästan säsongspersar. Okej, kanske inte alla liksom spetsspelarna eller vad man ska säga, men och förlorar de två först. Jag tror helt enkelt liksom att de inte orkade mobilisera någon liksom kraft. Jag tror någonstans faktiskt att de insåg att vi kommer inte reda ut det här.
Men du har ju en poäng igen med i ditt resonemang, tycker jag, om man tittar på Frölundas liksom förmåga och prestation och så, om man blickar mot Rögles fortsättning. 4-0 i match, för alltså vi har ju hyllat i en bra stund här nu, med all rätt såklart, Rögles prestation. Men i semifinal, oavsett vilka Rögle ställs mot, bäst av fem ser jag också, av de lagen som är kvar i leken här nu, så kommer det ju alltså otvivelaktigt krävas minst lika bra prestationer, för att motståndet kommer att bli ett par klasser bättre om man jämför med det Frölunda och Rögle stöter på.
Jag tycker att vi gör så här, för att kunna komma in på just det eventuella semifinalmotståndare och också få någon slags känsla inifrån truppen mer än vad ni redan har levererat i Helsingborgs Dagblad och hd.se, så ringde jag upp Samuel Jonsson, backen, och pratade med honom om vad han kände inför det faktum att han kan sitta hemma och studera och veta att Rögle är i semifinal, men också så avslöjar han vilka han föredrar i semifinal. Lyssna på det här ska ni få höra.
Semifinal med din klubb som du spelat i hela ditt liv.
Ja, det låter... alltså när man säger så låter det jävligt sjukt faktiskt. Men på samtidigt, alltså, jag är inte förvånad heller. Liksom, det laget vi har, så bra vi spelar. Liksom, för att... alltså man kan tro att vi firar som vi aldrig gjort igår, men faktiskt inte, utan vi är jävligt ödmjuka och vi vet att vi ska ha mer än detta, så att det är en otroligt spännande resa som vi är på väg.
4-0 i matcher, 23 i målskillnad.
Yeah.
Om du tycker att det på ett sätt känns sjukt och inte sjukt, hur sjukt är inte de siffrorna då i en kvartsfinal mot regerande mästarna Frölunda?
Det är väl egentligen ganska sjukt, men det var väl inte det man förberedde sig på när man laddade upp för den här serien. Man tänkte nog att det skulle bli en lång serie, och de hade sin slutspelsrutin som vi visste om, men vi hade ju ett jävla bra spelsystem som vi visste vi skulle följa och som vi har vunnit mot Frölunda många gånger tidigare på, så att vi hade ju en väldigt bra grund i det och vi följde verkligen punkt och pricka då. Och fick även ett jäkligt bra resultat med oss. Så nej, det var jävligt bra jobbat av allihopa.
Kan du berätta någonting om vad nycklarna var? För nu kommer ni inte möta Frölunda mer den här säsongen. Och när det kommer en ny säsong så är det nya lag. Så det kanske inte är några hemligheter du avslöjar om du berättar om det nu.
Nej, men det... Alltså... Det vi tittar väldigt mycket på är hur de forecheckar. Och de är stenhårda och går oftast tre man, så för vårt sätt var det att få ut pucken över vår egen blå linje och sen ta det därifrån. Och att det var väl vår uppgift och det viktigaste vi skulle tänka på, och det löste vi väldigt bra. De fick inte så många anfall på sina neddums, och det är ju en väldigt stark anledning. Och sen är det ju vårt special teams också som gjorde sjukt bra, både PK och PP, så att det är många delar som gick vår väg.
Det kommer en semifinal. Mm. Skellefteå eller Luleå, vilka vill du ha?
Sjukt svår fråga faktiskt. Det är två helt olika lag. Skellefteå spelar med fart, det går mycket fram och tillbaka. Luleå är mycket mer strukturerade. Så att om jag ska välja så säger jag nog ändå Luleå. Men det är jäkligt svårt. Alltså det är svårt att säga faktiskt.
Du är inte rädd för att du ger Luleå tändvätska om det skulle bli dem, om du säger som du gör nu?
Ja, men det är precis, alltså, ja, alltså, jag är väldigt ödmjuk, så att man vill inte ge något för mycket, men alltså, det är som jag säger, att det är nästan, det spelar egentligen ingen roll. Det är ett jobb som ska göras, det är tre vinster som ska ta hem, så att det spelar stort sett ingen roll vilket lag det är, men jag tror nog att Luleå kan passa oss bättre som lag.
Ja, och det, att du säger det också är ju faktiskt på ett sätt anmärkningsvärt. Inte utifrån den här säsongen, men sett till tidigare säsongen, hur svårt ni har haft mot Luleå. Vad är det som har tippat över till er fördel mot Luleå den här säsongen?
Ja, men det är också lite grann som mot Frölunda, tror jag, att vi vet ganska väl hur strukturerade de är. Var deras brister är, vad är deras styrkor, och så får vi spela utifrån det. Så att det är väl lite det vi har klurat ihop och verkligen lyckats göra alla sex ut på isen.
Alltså, om du får drömma, eftersom du säger laget före jaget, du drömmer om SM-guld, du ser det som en verklighet, det är ert enda rimliga mål den här säsongen. Ännu en sån här sportklyschfråga som jag egentligen är allergisk mot. Vad skulle det betyda för dig?
Alltså, jag skulle lätt säga att det kommer nog vara det största jag någonsin kommer uppleva i min karriär. Om vi skulle ta oss dit som lag. Alltså, det, jag får typ gåsen när jag bara tänker på det nu, men det skulle nog absolut vara höjden och toppen av min karriär. Det kan jag nästan garantera.
Spännande att höra till Samuel Jonsson. Ni hör ju också vilka enorma känslor som finns inom honom med sin klubb som han har levt med hela sitt liv och vad det skulle betyda för honom om Rögle skulle gå hela vägen. Och förklaringarna till varför Rögle manövrerade ut Frölunda så fullständigt. Nu fick ni det också, svart på vitt. Men också då vilka han ändå skulle föredra i semifinalen. När ni får höra det, vad tänker ni då?
Att du och han är överens kanske om vilket som hade varit det bästa motståndet för Rögle.
Rätt. Som...
Det är sopor ju.
Rätt.
Jag tänker väl att det är en ung man med gott självförtroende som pratar. För några år sedan så tror jag ingen hade riktigt att backa bandet ett år kanske. Tror jag inte någon hade pratat om att det skulle vara kul att gnabbas lite med Luleå i fem matcher i rad. Jag tror att de har en extremt liksom, hög tro på det de håller på med.
Ja, men om vi försöker, alltså, både alla vi tre har gjort intervjuer och pratat med folk och under den här matchserien. Och försöker förmedla till alla er som lyssnar den känslan man har när man pratar med spelarna. Så är det ju, visst, Rögle har skrivit ny klubbhistoria. De har brutit barriärer, bara på en vecka har de slagit ner nya väggar som de inte varit i närheten av och forcerat tidigare som förening. Men oavsett vilken spelare man intervjuar efter matcherna, även nu när det blir klart med semifinal, så är det är inte den här euforin, superhyllningen generellt gällande de flesta spelare, utan de flesta är ganska så här det känns nästan lite programmerade. Att de har satt upp en längre resa i deras huvud. De bara bockar av nu. det var ett delmål, det var ett till. Nu har vi en match kvar att vinna, sen är vi i semi. Nu är vi i semi, nu blickar vi framåt. Alltså, ni är med på vad jag menar? Det hade varit lätt för en klubb som tar de här stegen för första gången att spelare tillåta sig själva att sväva iväg lite och liksom ja, tokhylla någonting eller bara helt enkelt låta glädjen ta över. Men den känslan har man inte riktigt fått, utan det har varit folk som har stått med två fötter kvar på marken och blickat framåt hela tiden.
Men tänker det här då att man skriver historia och man är i slutspel för första gången på 27 år. Man vinner sina första slutspelsmatcher. Man gör det så övertygande. Alltså spelarna som inte har varit med om det här tidigare måste ju ändå tänka, jaha, var det så här enkelt med slutspel?
Jag vet inte, jag tror att de har programmerat in i den här gruppen under hela säsongen och framförallt kanske de här två veckorna de hade att förbereda sig. Har de liksom ledarstaben tillsammans med spelarna programmerat in en målsättning och hur de ska nå dit och vilken väg de ska ta, så att man kanske helt enkelt lättare ska undvika att gå i någon hybrisfälla på vägen oavsett hur det går. Så jag tror att det handlar om den inställning man har gått in i det här slutspelet med.
Du sa ju redan för veckor, Linus, sen inför att det känns ganska liksom lugnt. De verkar inte liksom så stirriga. Och det är väl, man kan ju få den känslan ibland att spelare säger så att vi har inte vunnit någonting. Men man ser liksom att det är fullt tivoli i hjärnan. Liksom, att de nästan börjat fira. Liksom. Men jag tror också lite grann så här att jag tror att det är lite olika perspektiv. För supportrar är det det här är en jävusk milstolpe att ha vunnit en första liksom, slutspelsmatch med klubben. För det har supportrar liksom drömt om så länge. Och när det väl händer så sätter man liksom ut en stjärna på en karta på något vis. Men jag tror som du säger, Linus, att det här laget har så länge blivit så liksom hjärntvättade, om man ska säga, av liksom här bort regimen. De har pratat så länge om det här med att gå hela vägen, och Rögle har varit liksom ett av tvåa hela säsongen, och det är klart att de känner att de har ett lag som är tillräckligt bra för att vara med och fightas om det. Så att jag tror någonstans att det är olika inställning för att laget vinner en kvartsfinal eller går vidare i en kvartsfinal. Jag tror helt enkelt inte att de känner att de är så nöjda över det, att de har lyckats med någonting, för att de ser att det finns betydligt större potential än så.
Är det inte värt att än en gång påminna oss om också om den gruppresa som det här laget har gjort, även om det har förändrats från år till år och ständigt förbättrats. Så sen Cam Abbott kom in, det var ju inte helt smärtfritt, och det har vi ju pratat om tidigare, att man ändå kan överbrygga de problem som uppstod och sen arbeta vidare metodiskt och komma till den situation man är idag. Det är också en styrka.
Och sen ska man inte glömma heller att Rögle, titta på Rögles lag på pappret som har spelat i de här matcherna, de har haft alla spelare tillgängliga, friska, hela. Det är ett otroligt skickligt och väl sammansatt lag på pappret. Det är inte många, om man tittar på de olika rollerna spelarna har. Det är inte jättemånga, om ens någon svag länk man kan peka på, så här, där finns det risk att det fallerar. Man ska inte glömma det heller, att det är väl därför det inte känns som någon superskräll, för att det Rögle ställer på banan är av högsta klass. Så enkelt är det ju.
Nej, man ska ju å ena sidan, som du säger, men inte glömma liksom vilken, det är trots allt bara 3,5 år sedan Cam och Chris steg in och liksom börjar så tag i det här båten som var halvvägs ner i Skälderikens vatten. Liksom. Men samtidigt så som Chris Abbott påminner oss om, Linus, igår när vi sprang på honom utanför Skandinavium, att det är trots allt en uppemot.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
En tvåsiffrigt antal spelare i truppen som har varit med och vunnit för, som har varit med och blivit mästare. Och det är klart att ja, men klubben är väldigt orutinerad och jag står fast vid det. Cam och Chris har aldrig lett ett seniorlag på de här höjderna i ett slutspel, ett seniorlag i ett slutspel tidigare. Men det är klart att det finns ju mycket nedärvd erfarenhet i laget. Och så tror jag också, apropå det du sa, Hjelm, att det var stökigt i början. Det var mer högljutt och liksom mer konflikter liksom innan de liksom hittade sin väg. Men någonstans har, tror jag dels att man har, nu har man ju den personal som man vill ha. Det hade man ju inte då. Det var ju viljor som krockade. Idag har man ju dels fått en personal som passar bättre med deras ambitioner. Så tror jag faktiskt också att jag tror jag varit inne på att framförallt Cam kanske har insett vad vägen framåt är. Att kanske välja sina strider och ta ett kliv tillbaka ibland. Och insett att liksom människor lyfter inte av att man skriker på dem. Jag tror att det är ett mycket mjukare ledarskap idag än för 2 år sedan. Eller mänskligare, eller man ska säga.
Är det inte så att vi journalister också har en tendens ibland till att överskatta just det här att den ledaren, den tränaren har inte varit på den här nivån tidigare. Har han rutinen att ta laget hela vägen? Någonstans det du säger, Daniel, att hockeykunskapen finns ju där. Allt det som kanske är viktigare, psykologi, grupptillhörighet, sådana bitar, kanske slår ut slutspelsrutin emellanåt.
Jo. Det är mycket möjligt, men någonstans så, det vet ju vad man än ger sig på. Om man aldrig har liksom provat någonting, om man aldrig är utsatt för en svår utmaning så kan man liksom inte veta vad som kommer att hända. Jag tror fortfarande att de kan hamna i situationer som de kanske inte hade räknat med. Ofta är ju slutspel så. Men än så länge har det ju varit liksom en resa utan direkta hinder eller liksom svåra utmaningar att hantera. Men samtidigt, nej, men så här långt har de ju visat liksom att Roger Rönnberg erkände ju att liksom coachmatchen vann liksom Rögle på knockout. Och det är väl det bästa betyget man kan få, att det innebär ju att Rögle har liksom skissat upp en strategi. Så här ska vi slå Frölunda i ett slutspel, utför den till punkt och pricka. Det är såklart, det måste vara stärkande för dem, men att de är kompetenta hockeymänniskor, det räcker att titta på resan de har gjort för att fatta. Men vidhåller ändå att slutspel är någonting annat och någonting nytt, och man kan inte med säkerhet slå fast att liksom Cam framförallt då, att han har hela kartan till guld i sin hand utan att ha provat den innan.
Men tillbaka till Samuel Jonsson, för jag känner att vi någonstans försvann från hans slutspelsval eller semifinalslagsönskan, om man säger så. Vad tycker ni? Vad vore bäst för Rögle? För när det spelas in så är ju inte semifinalmotståndaren klar.
Ja, men jag vidhåller nu ändå att jag tror att Skellefteå hade varit ett lite mer passande motstånd för dem. Jag tror att jag har ju liksom vädrat mina känslor för Luleås liksom sätt att bedriva ishockey på förr. Men jag tror att när de, som vi snackar om Linus här i Göteborg, när de får rätt på sitt försvarsspel, sätter det som nu när de släpper inte in några mål. Jag tror att det är, men de är tunga, de är svåra. Skellefteå, det är min känsla att deras sätt att spela hockey på mer liksom matchar Rögles. Det blir matchbilder som jag tror Rögle har lite lättare att hantera. Men Skellefteå är ju mer lik Frölunda och Rögle i liksom hur man vill spela. Luleå står för någonting eget som är, när det funkar kan det vara jävligt svårt att hantera.
Delar du den uppfattningen, Linus?
Ja, det gör jag. Alltså jag tror, precis som Daniel säger, att Rögle, det hade nog blivit en roligare match. Jag också att följa mot Skellefteå. Men om man ska isolera vad som hade gynnat Rögle mest, så skriver jag under på Daniels resonemang. Jag tror att Luleå sett att när de får allt och kugga, alltså verkligen när de maxar sitt sätt att spela, så är det en mur med Lassinatti som sista utpost som är väldigt svår att forcera. När han är i sin storform, då kan han ensam liksom rädda semifinalmatcher först lag. Så det tror jag också man ska väga in lite, även om Skellefteå också har en väldigt duktig målvakt. Så jag tror helt enkelt att Skellefteås sätt att spela ishockey är lite bättre för Rögle.
Det är två mer kompetenta lag än Frölunda. Båda kommer att bli tuffa. Men också att det blir en kortare serie på 5 matcher. Men det kan inte vara omöjligt att se att liksom Luleå kommer hit och gnetar till sig en 1-0-seger i en första i Ängelholm. Sen har man liksom andra hem, har man nästa match hemma. Det kan liksom snabbt hamna i ett läge där det inte finns så mycket tid att liksom uppfinna nya hjul. Man kan liksom sitta i ett 2-0 underläge och piska det, vinna 3 på raken för att gå vidare. Så att den första matchen kommer ju att bli oerhört vägledande för seriens utgång.
Vi kanske ska stanna till lite också vid möjliga, även om ni får ha överseende, alla ni som lyssnar, med att det kan vara lite, beroende på när ni lyssnar på det här programmet, så kan det vara lite gammal information. Men vilka Rögle kan få möta och varför? Jag vet inte, Daniel, är din hjärna tillräckligt fräsch för att kort redogöra inför dessa förutsättningar, eftersom jag har ställt ett 10-tal kontrollfrågor till dig de senaste 2 dagarna. Kanske du är bättre lämpad.
Jag vet inte. Det som är 100% klart är ju att de kan inte möta Växjö för Rögle sluta 1-2. Så Växjö kan man stöta på först i en final och Växjö är vidare. Man kan heller då inte få möta Örebro eftersom Örebro slutar 6:a och är det sämst rankade grundserielaget. Så att Örebro som nu har 3-0 mot Leksand, går Örebro vidare, så blev det Örebro mot Växjö. Så allt talar ju för att Rögle får möta vinnaren i mötet Skellefteå-Luleå. Det enda som skulle kunna ruska om det är om Leksand, guldfavoriten Leksand, krånglar sig ur ett 3-0 underläge mot Örebro och vinner 4 raka och går vidare.
Då får Rögle Leksand.
Precis. Då får Växjö möta det sämst rankade laget, vilket då är Skellefteå eller Luleå. Så att där är väl förutsättningarna.
Det var ju helt lysande. Då fick vi det på formellt.
Då blir det alltså Leksand som Rögle ställs mot och inte Luleå eller Skellefteå.
Men vad var det du sa för någon vecka sedan, eller ett par veckor sedan, om Leksand?
Ja, det var väl någonting om att Leksand tar guld, va?
Jag tror det.
Ja, gör de inte det? Menar ni att de inte går vidare från semifinal? I kvartsfinal?
Allt är möjligt.
Jag menar det.
Det hade varit lite typiskt dig att de hade gjort det.
Just nu ser det inte så ljust ut för det.
Dom. Nej, och det har ju aldrig hänt som alla säkert har hört på tv de senaste dagarna. Men det har ju aldrig hänt att ett lag har krånglat sig ur 3-0 underläge i svensk hockey i en bästa sjuserie.
Nej, och Örebro har ju dessutom vunnit klart. Så det är inte så att Leksand har varit nära att vinna de här matcherna heller. Precis som det har varit för Frölunda mot Rögle, som du var inne på tidigt, Linus.
Nej, och vi kan utgå från att Rögle kommer få Luleå eller Skellefteå, helt enkelt.
Det är ju det som är häftigt med slutspel. Med Leksand gick ju in i det här slutspelet med någon slags... Kändes ju inte långt efter Rögle att sluta. Liksom 4-5 poäng efter. Har kanonmålvakt, kanonform. Kanske den allra bästa spelaren i Rivik och kompani. Liksom. Det är ju Och så får man en lusing i första matchen och sen så kommer det en till och sen innan man liksom har fattat det så är det nästan över. Det är lite det och det som har mitt resonemang med Cam liksom, som inte har varit med i, man kan ställas liksom inför situationer som är rörelser som är rätt svåra att bryta.
Ja, men det är väl det som om vi kopplar det till Rögles fortsättning så är det ju det som blir intressant. Vad händer? Nu tog Rögle 4 raka på ett liksom självklart sätt i slutändan, men vad händer med det här Rögle-laget om de får en lusing i match 1 mot då Skellefteå eller Luleå? Det kan ju bli ett väldigt intressant scenario. Lika snabbt som det gick för Leksand när man fick en tidig motgång i en sån här serie. För Rögle en lusing i match 1 så är ju helt plötsligt en pressen enorm i match 2. För annars är det matchboll. Så jag menar, det kan gå snabbt åt båda hållen.
Vad händer om Rögle vinner med 4-0 igen då? Första matchen mot Luleå eller Skellefteå?
Ja, men jag skulle precis säga det. Liksom allt talar för att när den pucken släpps i den serien så kommer den här maskinen att älga ut som den har gjort mot Frölunda. Det kommer att ställas fruktansvärt höga krav på Luleå eller Skellefteå att åka från Ängelholm med en seger med sig. Det skulle vara jag brukar inte se fram emot Rögle-Luleå, men det skulle vara väldigt intressant att se vad ett Rögle i det här slaget kan göra mot Luleå. För de hade fått hämta de stora spikarna och brädorna för dem, om de ska liksom mura igen försvaret. Eller man kan inte spika när man murar. Jag är ingen spikare. Jag tar tillbaka det.
Fråga någon i din omgivning som är bättre på de tekniska prylarna än du.
Dig menar du, eller?
Ja, precis. Mm. Precis, jag är väldigt bra på det här. Jag har monterat upp min cykel på väggen och fick mura fast den, höll jag på att säga. Ja, det var inte så långt ifrån sanningen.
Jag tror att vi har att göra med de tre mest ohändiga kararna i hela nordvästra Skåne i den här podden faktiskt.
Jag säger inte emot dig.
Men om vi återvänder till hockeyn och lämnar våra brister därhän på det praktiska planet. Det är två lag vi inte har pratat om, Växjö och Färjestad. Färjestad bjöd ju upp till kamp där mot Växjö på ett helt annat sätt än vad Frölunda gjorde mot Rögle. Så Växjö har ju fått bekänna färg för att ta sig vidare till semifinal.
Jo, det har de ju. Samtidigt tycker jag också att trenden går igen. Liksom att det är skillnad på de här topplagen och de längst ner. Det är inte så ofta längre. Det spexas så mycket att liksom sjuan slår ut tvåan. Man har ju sett, Färjestad ledde väl med 3-0 i någon av matcherna men lyckades ändå förlora. Det är ju det som är symptomatiskt för de här lagen, Djurgården, Färjestad, även Frölunda, att det är stora svängningar. De sätter ihop en bra period här och där, men de har otroligt svårt att hålla över tid. Så någonstans, ja, de har sprattlat på, men när allt kom omkring så blev det 4-0 i matchen då.
Ja, och Frölunda och Färjestad och även Djurgården tidigare, där snackar vi lag som verkligen har slutspelsrutin. Så där ser vi att där räckte inte slutspelsrutinen till, där saknades det tillräcklig kvalitet helt enkelt för att rå på de bättre lagen den här säsongen.
Precis. Växjö känns som att de maler på som de har gjort. De är väldigt starka. Det känns som att låga odds på att de är i final. Samtidigt imponerade av Örebro som man kanske aldrig har de här sista åren har känt liksom med det här, den här tickande bomben som exploderar i slutspel. Det känns lite mer som ett lotteri. Ganska mycket liksom lutar sig mycket mot importer liksom. Men de har fått ihop det på ett imponerande sätt och en kanonmålvakt och verkar, jag har sett en del av den serien, de känns ju verkligen har gått in i slutspelsmode på något vis, så att de kommer nog att ge Växjö en match då, om det nu blir dem.
Det är ju ändå en kittlande tanke om Rögle skulle stå i final mot Örebro. Det är verkligen omkastningar i hockeykartan på riktigt om det skulle hända.
Ja, verkligen. Det kan jag ju bara säga, verkligen.
Har ni några spaningar? Har ni några spelare som ni verkligen vill lyfta upp ur Rögles fantastiska kvartsfinalserie? någon lyssnar åsikt eller fråga?
Nej, men man kan väl ta en liten spaning på hela laget. Det känns som att man, det låg inte riktigt man hade inte kanske det på känn att liksom snackisen eller liksom den mest kanske bärande kedjan så här långt skulle vara fjärde kedjan med Taylor Mattsson, som jag tycker startat slutspelet urstarkt. Brady Ferguson som Rögle förlängde kontraktet med, en maskincenter, Adam Edström som du sa Linus, som har fått något slags liksom definitivt genombrott. Den kedjan är ju inte bara skitjobbig att möta, den producerar ju mål framåt också. Det är den som ledde produktionen och tog Rögle ur lite halvjobbig sits igår. Så att, jag tycker verkligen det är ett jätteutropstecken så långt det är gänget.
Ja, jag får också lyfta upp en grej som jag har tänkt på. Det är ju, för att knyta an till det du säger då med bredden och det har ju varit ett väldigt utspritt målskytt också. Men både bredd och spets har ju funkat. Tittar man på vilka spelare som har producerat flest poäng för Rögle över de här fyra matcherna mot Frölunda så finns ju de som ska leverera trots allt högst upp på listan. Daniel Saar, 7 poäng på 4 matcher. Tambellini, 6 poäng på 4. Ryfors har också gjort 6 poäng. De tre är väl tre av dem som ska producera när det gäller som mest. Och sen så har vi då där bakom har ju just Brady Ferguson och Adam Edström gjort vardera 4 poäng också. Verkligen kommit igång med produktionen. Niklas Hansson har gjort 2+2. Så han står också på samma där. Så även om man hyllar och lovordar bredden. Så de spelarna som ska kliva fram i produktionen. Har ju också verkligen gjort det.
Jag håller verkligen med. De har verkligen fått igång sina ledande spelare. Moritz Seider har vi otroligt bra i de första 2 matcherna. Jag tycker även som Eric Jelena som var borta länge. Och vinglar lite mellan varven liksom har kommit tillbaka på precis där han var kanske i början av säsongen när han var som allra starkast. Och Niklas Hansson har väl, tror jag, fortfarande inte slått en felpass på 4 matcher. Och som även funkar så han som vi var inne på innan, som Jonsson, som har funkat klockrent från början till slut. Och Lesund, så har man ju liksom en backlinje som väldigt, väldigt stark.
Ja, jag skulle också vilja lyfta resonemanget när vi ändå är inne på enskilda spelare gällande både Ted Brithén och Leon Bristedt. Om vi börjar med Brithén så kom han ju in i den här kvartsfinalserien med stök bakom sig. Var sjuk i slutskedet av grundserien, missade matcher igen. Visste inte, han sa ju själv i en intervju som vi gjorde med honom att han visste inte riktigt, som vi gjorde i podden, vilken form han hade och vilket skick han var i inför match 1. Han har ju någonstans fått en väldigt behaglig och passande resa in i det här slutspelet. Han har kunnat koncentrera sig på att hitta sin form och jag tycker han har varit bra i de här matcherna. Liksom blixtrat till också och visat sina högsta höjder i vissa sekvenser också. Så jag tror att man, med tanke på Brithéns förutsättningar inför, så tror jag det är en spelare man kan ha lite sparkapital i inför fortsättningen. Alltså jag tror att han har nu förutsättningar att kunna kliva upp ett hack till i nivå när det ska gälla som mest. Och har man då en Brithén i sin absoluta storform, då kommer det att bli en ny dimension till Rögles offensiva spel.
Jag ska bara haka på och stänga centerresonemanget, för det är någonstans finns det ju en central linje liksom med backar och centra som någonstans är soliditeten i ett lag liksom. Och du har pratat om Ryfors, du har pratat om Brithén, Brady Ferguson går som en klocka, och även en spelare som kanske inte liksom brukar hylla den här podden, men Mattias Sjögren som är lagkapten, han står ju alltid för det hårda arbetet såklart, men jag tycker även att de höjder han har visat kanske i första matchen och även i de här matcherna i Göteborg. Han är verkligen en vägvisare. Han kommer aldrig varit den stora poängproducenten, kommer inte bli det heller, men jag tycker liksom allt han gör i sättet att liksom jobba ut puckar och egen zon och visa väg som kapten. Det gör han verkligen. Har han verkligen gjort i den här serien.
Du tog orden ur min mun. Mattias Sjögren var en jag tänkte nämna innan du tog ordet. Daniel, det hade känts fel att inte prata om honom. Och egentligen känns det fel att prata specifikt om några. Egentligen är det ordspråket ingen nämnd, ingen glömd som jag skulle vilja använda. Men för att frångå det lite grann så finns det en spelare vi inte har pratat om. Och som jag definitivt tycker vore tjänstefel om vi ändå inte sa någonting om. Och det är ju målvakten Kristoffer Rifalk. Ni har ju ställt frågan, har han vad som krävs i slutspel? Och jag skulle vilja säga ja igen på det. Och även om man har haft ett fantastiskt försvar framför sig så tittar man på siffrorna så går det inte att komma ifrån att han har gjort det väldigt bra. Och vi kan inte lämna en hel podd här utan att ha sagt Kristoffer Rifalk vid namn efter den här serien.
Nej, men det är väl någonstans ett utslag av att det blev 23 liksom, men jag håller med dig. Sen samtidigt kändes det som att det var först kanske i match 3 som laget behövde honom, om du fattar vad jag menar, på att han klev fram och började göra lite feta räddningar. Han gjorde ju flera sådana både i båda matcherna i Göteborg. Så ja, men absolut, han har också levererat någon slags kvalitetskvitto till dem, snittat mindre än ett insläppt mål per match. Eller fyra har han släppt. Nej, tre totalt. Ja.
Tre. Mindre än ett i snitt.
Mm. Och jag nämnde ju Leon Bristedt där. Och jag tycker också att hans vara eller icke vara och hur mycket han ska spela eller hur lite han ska spela. Jag tycker han har alternerat mycket med Erik Andersson i den kedjan. Det känns som att han har en roll nu som passar förutsättningarna. Spelar powerplay och de byten han gör kan han göra vad det verkar med full energi. Också gjort ett par poäng och bidragit. Också intressant bara att nämna med tanke på alla om och men vad som faktiskt har blivit av allt det där med Bristedt. Jag tror att han känner att han verkligen har kunnat fylla en funktion och bidragit till laget hittills.
Ni som har följt med oss under hela säsongen i podden och i det här avsnittet, jag förstår om ni tycker att det blir lite hockeyabstinens nu när det kommer att dröja ett tag innan Rögle går in i matchspel igen. Vi ska försöka hjälpa er så gott vi kan att hålla er hockeyabstinens borta med kontinuerlig fortlöpande uppdatering av vad som händer i Rögle-lägret. Och frågan till oss som poddar, får vi hockeyabstinens när det inte är matcher på ett tag nu? Eller är det skönt med lite vila för oss?
Det är jätteskönt att det inte är match för honom en vecka. Det har varit rätt så, det är intensivt att liksom leva det här livet även för oss liksom, att jobba långa pass och mycket helger och kvällar. Så jag tycker det är otroligt skönt att få tänka på någonting annat ett tag. Och det passar ganska bra. Har ni något att tillägga där förresten innan jag tar det vidare?
Nej.
Nej.
För det, jag har fått ett intressant lyssnarmail. Och jag tycker det är intressant framförallt efter sånt där avsnitt som blir väldigt liksom hyllande. Det är svårt att det kan inte, liksom inte bli på något annat sätt. Men därför tycker jag att den här frågan är ganska intressant, så jag skulle vilja lyfta den. Fredrik Kristensson skriver: hej, tack för ett superpeppande poddavsnitt inför kvartsfinalerna. Det var några dagar sedan jag skrev det. Jag ser verkligen fram emot detta. Spännande och nervöst. Jag har funderat på en sak, och det är hur det är för er som bevakar matcherna. Blir ni också sådär superglada och lyckliga när Rögle gör mål och vinner matcher så att ni sveps med av glädjen? Eller blir det mer så att ni noterar vad som sker, fortsätter jobba på mitt i publikens glädje? Och jag tycker detta är intressant för att jag gjorde någon, blev intervjuad i Seymour tidigare under säsongen, och då frågade Niklas Wikegård mig samma sak. Kan man vara lite så passionerad och ändå liksom jobba? Och jag vet inte. Jag blev både provocerad och inte av Fredriks mejl här, men det är så självklart för oss, men det är nog inte självklart för alla, så därför tycker jag att man kan bara lyfta den här frågan och säga någonting om det. För det blev jag, inte.
Nej, och jag skulle säga så här. att nu kommer det ju låta som att ni kommer att kunna stämpla en diagnos på mig här som inte är så jättekul kanske, men det är få tillfällen i livet där jag blir så känslokall som när jag går på matcher. Det är som att den delen av mig mer eller mindre stängs av, för att det går inte att gå in med några sympatier för lag, för då kommer inte jag kunna göra mitt jobb. Så jag går till match och så ser jag två lag, inte ett lag. Och sen försöker jag bedöma utifrån det. Sen har vi fokus på Rögle för att det är ju ett av de lagen vi följer och bevakar. Det är en annan sak. Så vi vinklar ju inte på de andra lagen. Men att gå in med någon slags supporteranda i en match, det skulle ju kännas helt fel och vara helt fel. Det är mitt svar på det hela. Så empatilös hjälm på matcher, och ni kommer aldrig att se mig applådera eller sträcka händerna eller något sånt. Möjligtvis att ni kan höra mig säga, men vad håller han på med? Hur kan han missa det där? Eller det var ju otroligt snyggt mål att vara imponerad av prestationer, men supporterskap, det får ni som lyssnar pyssla med.
Ja, vi pratar om att Rögle spelar som maskin, så är man ju själv en liksom programmerad maskin när man jobbar med det här. Alltså man tänker överhuvudtaget inte på vem man hoppas ska vinna eller vem man hoppas ska göra sig eller så. Det bryr man sig överhuvudtaget inte om. Man sitter i våra roller, så sitter man och granskar och ska vara kritisk när det behövs och tänker på vinklar, oavsett om det är ett lag som leder eller ligger under. Vem ska jag prata med? Vilka frågor ska jag ställa? Och så vidare och så vidare. Så det är ju egentligen av det mejlaren beskriver, så det vi gör är ju egentligen raka motsatsen, kan man väl egentligen säga. Oavsett scenario, man är helt helt bortkopplad och har varit liksom från det känslomässiga, oavsett om jag går och bevakar Rögle eller HIF, Landskrona Boys, Ängelholms Volley eller vilket lag det är, så är man där i yrket, och det har man ju varit under lång tid. Så det finns inga känslomässiga kopplingar överhuvudtaget.
Ja, men det händer ju att folk frågar en så här, du kommer ändå här, du hejar väl ändå på Rögle, du vill väl ändå att det ska gå bra. Och jag brukar säga så att man kan inte förneka liksom sitt ursprung. Jag kan inte förneka att jag är härifrån. Jag har också varit ung, jag har stått liksom på ståplats och hejat både på Rögle och på HIF när jag var liksom i tonår. Men någonstans när man går in i det här yrket så tvingas man en dag ta ett beslut. Vem är jag lojal mot? Och då väljer man, det valde jag liksom för 20 år sedan, jag är lojal mot HD. Då blev man en annan person. Så det är liksom 20 år sedan jag gick in i en annan roll. Och för att behålla någon slags trovärdighet, Så kan ju folk aldrig tvivla på att vi säger liksom sanningen, vad vi tror på. Skulle folk liksom, det kan man ju genomskåda direkt. Jag tror alla som har läser oss, läser krönikor och läser, vet om, eller hoppas det, att vi säger vad vi tycker. Vi gör ingenting för att skona Rögle eller skydda Rögle, eller tycker vi någonting eller får fram en nyhet som vi vet liksom skadar Rögle, alltså skadar, att de inte vill det, då måste man ta beslutet. Och det finns inte 1% möjlighet att vi skulle liksom tveka från en sån publicering av någon slags hänsyn eller så.
Och det är ju en väldigt, alltså säga så här också, om vi tar Rögle och Rögles supportrar, vilket alla ni som lyssnar eller den absoluta medparten av er är, så är det en väldigt kunnig och liksom erfaren supporterbas och supporterskara som kan sin hockey och kan sitt Rögle. Jag menar, skulle media eller vi börja försköna saker eller skriva saker som inte stämmer med verkligheten, då blir man ju avslöjad på nolltid i så fall, om det nu skulle gå åt det hållet. Jag menar, folk ser ju vad vi ser. Och då är det dåligt, så skriver man att det är dåligt. Är det bra, skriver man att det är bra. Något annat, det som du säger, trovärdigheten, Daniel. Det är ju A och O. Den försvinner ju på väldigt kort tid om man skulle börja börja liksom kamma någon med hårs bara för att.
Kan också lägga till det att jag har ju varit runt på olika ställen och bevakat lokala lag i olika städer. Så nu kopplar jag inte det här till Rögle utan till ett större resonemang. Det händer ju till och från att även spelare, tränare eller klubbar, ledningar också kan tycka att ja, men vänta nu, är inte ni för oss? Är inte ni på vår sida? Och då har man ibland inte alltid greppat journalistikens roll heller. Vi är inte där för att vara supportrar och peppa och heja. Och kommer det fram något som inte är fördelaktigt för klubben, ja men då mörkar vi det. Låter vi stoppa det i en papperskorg eller in i en skrivbordslåda? Nej. Så det här kan ju leda till konflikter. Och konflikter är kanske oundvikliga då i det här jobbet. Men ibland finns det inte alltid 100% till förståelse ens ute i klubbar som man bevakar runt om i Sverige.
Ja, men det kan vi koppla till Rögle också. Alltså det har ju varit tidigare säsonger. Jag har jobbat med att bevaka dem i väldigt många år nu. Där de har liksom torskat 13 matcher i rad. Och vi har sågat dem i alla de 13 matcherna. Då är det ju liksom inte. Det är en ytterlighet precis som att det vi ser Rögle göra nu är en ytterlighet. Och då får man förhålla sig till det. Därför, det är ju oundvikligt nu att det blir. Att man hyllar vad laget gör. För de ska ju hyllas. Det är ju uppenbart. Men på samma sätt så ska de ju kritiseras. När det går dåligt.
Precis. Alltså för mig är inte. Att medgångs. Ibland så medgångsjournalistik. Ja men. Vad ska man skriva? Det är väl inte helt orimligt. Att de senaste åren har det varit. Ganska. Eller mer positivt än negativt. Det är för att. Liksom. Det har gått spikrakt uppåt liksom. I vår roll handlar det ju mer om att vad förväntar sig folk liksom. Om det händer något, om det kommer fram någon slags oegentlighet eller någonting som borde skrivas om, även om det är taskig timing. Det är ju där någonstans agnarna skiljs från vetet. Och om man publicerar ändå eller om man avstår för att klubben tycker att det vore liksom bättre att göra det vid ett annat tillfälle. Och där det finns inte på världskartan att vi skulle tveka där. Lät vi kanske arga här, men det är vi inte.
Men det är en bra balans för avsnittet.
Jag tror att vi ändå har utrett svaret på den frågan. Var vi står någonstans.
Faktiskt. Ja, men det är liksom, ska man överleva över tid i det här jobbet, så om inte ryggen är fri, så som du säger Linus, det kommer att avslöja sig direkt och då finns inte trovärdigheten heller, så att vi fortsätter stå fria.
Men vi tänker inte avslöja semifinalmotståndaren här och nu. Vi tänker inte avslöja hur bra Rögle kommer att gå eller dåligt Rögle kommer att gå i den semifinalserien. Vi kommer inte heller avslöja om Rögle tar SM-guld eller inte. Utan vi stannar här och nu.
Det gör vi. Och så om en vecka så kan vi ju börja snacka upp semifinalen. För då vet vi vem det ska mötas.
Toppen. Tack så jättemycket till er som har följt med. Hoppas ni har fått ut allt ni behöver få ut av det. Ni vet vad ni ska göra när ni undrar något. Maila oss, skriv till oss, hör av er.
Och ni vet vem ni ska ta rygg på också, Linus.
Precis. Vi avslutar med att tacka Vågen Försäkringsbyrå. Vågen för Vågen!
Gör vi!
Tack för den här veckan!
Hörs nästa vecka! Hej! Hej.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.